Du lyssnar på en podcast från Expressen.
Åh nej Peter, kolla vad jag upptäckte, åh nej.
Vadå?
Nej men, en katastrof ju.
Men vänta, nu skrämmer du mig.
Ja men, vi har ju spelat in jättemånga avsnitt i sommar, eller hur?
Alltså, ja, alltså vi är ju
14, 5, 27 stycken kanske.
Det har varit svårt att hålla koll på det, för att det har ju varit alltså, en sån frekvens som, ja.
Alltså, vi har ju pratat om allt.
Ja, man kan allt. Liksom, alltså vi ger verkligen våra fans exakt vad de vill ha.
Ja, men jag kollar nu. Tyvärr har... det har väl lite fel helt enkelt.
Men vad är det
jag ska
säger?
Säga att uppladdningen till iCloud via Gmail... Någonting har fel, så alla avsnitt är raderade. Så det var inte så att vi var lata eller någonting och inte har spelat in ett avsnitt. Utan vi har spelat in massa, men de har helt enkelt inte laddats upp. Så det är därför folk klagar så mycket.
De här
jävla
empatilösa storföretag och nätjättar.
Fy satan. Alltså, väldigt trist för oss. Och framförallt för våra lyssnare, för det var ju jättebra avsnitt. Vem kan glömma avsnittet där vi... Dean Smith, vi pratade jättemycket om Dean Smith.
Ja, just det.
90 minuter för avsnitt om Dean Smith, vilken fantastisk man.
Vi breakade ju Wan-Bissaka-övergången där, kommer du inte ihåg det?
Ja, exakt. Det sa vi ju... fyra dagar innan det var klart. Liksom.
Ja, minst. Så, minst. Och, det är svårt med dagarna när man spelat in så mycket.
Men ni fick aldrig höra det. Så trist. Så, så var inte arga på oss. Var arga på Gmail, sa vi väl. De hade något med det att göra.
Ja, verkligen.
Så här kommer avsnittet. Tror du folk går på det? Eller?
Ja, alltså de är dumma. De är klart de köper detta.
Jo, men att vi ska spela in 27 avsnitt.
Ja, 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 men alltså, lita på mig. Du behöver inte vara dugg orolig.
Okej, jag litar på det. Joakim, glöm inte bort att klippa bort det här. Så kör vi. Ja. Rush är tillbaka, Sportexpressens Premier League podcast under en period då det inte är någon Premier League. Men det ändå händer väldigt mycket. Framförallt saker som gör oss arga, va?
Ja, det är saker som händer som gör oss arga. Vissa mer än andra.
Ja, hur har din sommar varit, Peter? Än så länge.
Oh, gud, det här är sånt här Delamond, vad har hänt sen sist?
Men berätta inte det då. Säg något annat.
Hur men det har varit jättetråkigt. Jag har ju suttit här och jobbat en himla massa. Hur har det varit?
Jag har haft relativt dålig koll på Premier League i perioder. Jag var kanske sist av alla i världen att få höra att Benitez hade fått sparken. Benitez hade lämnat. Freudian slip, jag har ju, Ashley berättade hur det egentligen gick till.
Ja, just det.
men nu känner jag att jag har kommit i kapp efter semestern. Nu känner jag att jag har ganska bra koll. Jag har varit arg på VAR. Jag såg VM i sommar och har mått riktigt dåligt över det här, att den här styggelsen ska komma in i vår älskade liga. Och jag kommer att bli arg så många gånger.
Men fattar du hur många mål Milivojevic kommer att göra? Han kommer ju vinna skytteligan.
Ja, det är helt otroligt. Och så här, folk kommer ju skriva till mig varje gång ett mål som Arsenal släpper in blir bortdömt och säga så här: åh, nu är jag glad över att du har VAR. Och då kommer jag säga så här: alltså, jag är ju principiellt emot filmningar, men om Özi filmar till sin straff blir jag såklart jätteglad. Alltså, man har ju ett nyktert öga som icke-supporter, och sen har man liksom supporten som är en total principlös idiot som gillar allting som går i lagets fördel. Alltså,
ja, men...
vad som helst.
Men det är ju
om Uniteds buss går sönder på vägen till en match mot Arsenal, Arsenal vinner på walkover, då är jag jätteglad över det. Så om Arsenal vinner ligan på det, då är jag jätteglad på det.
Sa du nu att om Arsenals buss går sönder på väg till ett möte med Arsenal?
Så inte United?
Ja, kanske. Ja. Jag hoppas du sa Arsenal, annars framstår jag som en total idiot.
Jag tror jag sa United. Jag hoppas att jag sa det. Ja.
Men att det är högst osannolikt att ett den matchen skulle vara avgörande, två att Arsenal skulle vinna ligan. Men det är väl också så, men det är som att folk skulle be en stänga av sina känslor. Liksom som om någon skulle höra av sig matchminut 77 i en viktig match och säga: haha, vad säger du nu? Ja. Är det klart att jag är totalt frånkopplad från den kallt kalkylerande Spock-karaktären jag är annars?
Som du är i podden, absolut. Ja. Mr. Spock, absolut. Det är det du är känd för. Inte för att du och Pontus skriker på varandra med diskussionerna flödandes i den här filmen.
Jag har ändå tämligen lång stubin jämfört med honom, skulle jag säga. Men ja. Du, på tal om det här med lång och kort stubin och så vidare, jag iklär mig rollen som vikarierande programledare här lite, för att detta är efter en liten period där podden har varit i ide, så att säga, så kommer det nog, jag vågar nog lova att det kommer igång nu, och med teman de arga avsnitten. För nog...
Det här tycker jag är spännande. Vi har aldrig kört sådana här temaavsnitt.
Nej.
Det är kul.
Ja, och det kan bli i alla fall. Vi ska ju inte recensera innan vi har ens...
Jag sa bara att det kan bli kul.
Nej, du sa det blir kul.
Okej, okay, ja, det blir kul.
Ja. Det kommer komma fler. Det finns ju saker att uppröras över. Vi vet ju att Therese Strömberg, som varit på VM, är flyförbannad på Phil Neville och allt han representerar. Vi vet att Noah Bachner har några funderingar kring det som händer bakom kulisserna i Newcastle. Och
ja, nej.
Även du, Sebastian, med det laget som du håller närmast hjärtat, har ja, men vissa tankar och åsikter som du kanske önskar vädra.
Nu ska jag berätta hur det gick till, va? Sitter på mitt jobb. AIK skickar ut ett pressmeddelande om att Daniel Sundgren får sparken för att han har vägrat spela en Europa League-match.
Mm.
Sitter och skriver en, alltså helt distanserad känslomässigt till det här. För jag bryr mig inte om AIK, jag bryr mig inte om Allsvenskan. Så det är bara en vanlig nyhet för mig. Ungefär när jag skrivit klart artikeln, det kanske gått en halvtimme, så kommer det ungefär exakt samma pressmeddelande fast från Arsenal om Korseni.
Ja.
Om att han har spelstrejkat och att de är besvikna på honom nu.
Ja.
Det är ju surrealism ju. För när resten av Sverige bryr sig jättemycket om det här, ja, Daniel Sundgren har strejkat, bla bla. Jag glömmer bort vem Daniel Sundgren ens är.
Jag är förvånad att du ens kan upprepa namnet här nu.
Ja, det är faktiskt, för då släpper jag allt och så läser jag allt om Korseni. Och ja.
Ja, men berätta, för att jag fick tyvärr inte här, jag började ju senare än vad du gör och fick inte se det här live, utan jag upptäckte det på Twitter och snabbt in och kollade vårt kommunikationsverktyg för att se om det varit någon härdsmälta någonstans.
Ja, alltså grejen är att det var en härdsmälta inom mig.
Uh-huh.
Och jag var ju inte så bra nyhetsreporter i Sundgren-fallet när det här med Korseni kom. För jag brydde mig ju bara om det. Förståeligt nog. Och det man ska komma ihåg med Korseni är att bortom att han är liksom en lagkapten, det vet alla som har lyssnat på den här podden, att han är ju min favoritspelare i Arsenal i den här upplagan. Inte favoritspelare någonsin, men i den här upplagan. Och inte bara för att han är jättebra mittback, utan för att jag känner något slags, jag vet inte vad som kallar det, släktskap med honom. Jag känner ändå att vissa spelare känner man någonting för utöver det de är på fotbollsplan.
Ja.
Jag kan inte definiera vad det är med Korseni, men jag tror det är det här att han alltid varit en så här tyst soldat, eller tyst liksom så här arbetare, en sån så här trogen, lågmäld kille som bara kommer in och gör ett bra jobb.
Mm.
Jag tycker han på något sätt har representerat den här värdigheten som Wenger ville sprida i klubben. Alltså långt bort från den här liksom så här mer skrytiga, spektakulära, extravaganta typ Galacticos-stilen i Real Madrid liksom. Korseni har ju varit så långt ifrån en Ronaldo man kan komma.
Mm. Men skulle du säga också att han är en kulturbärare för det, för ett Wengers Arsenal som är liksom mer och mer håller på att blekna?
Alltså på ett sätt har han väl varit det. Sen jag skrev på Twitter att han inte har varit en stor kulturbärare för Arsenal, men det är ju för att man kanske jämför honom med en Gerrard eller något liknande, eller en Lampard. Alltså människor som tagit större plats och gått ut i media och pratat om the Arsenal way, the Liverpool way, the Chelsea way. Sån har Korseni aldrig varit, utan han har varit den här tysta soldaten helt enkelt. Men jag tycker ändå att han har varit en representant för Wengers Arsenal. Och så går han ut då, och omständigheterna är ju som följer. Korseni är ju, han är 85, så han fyller 34, tror han är 33 nu. Han har ett år kvar på sitt kontrakt. Han vill flytta hem till Frankrike. Och allt det här är ju okej med. Han vill flytta hem till Frankrike, Lyon, Bordeaux, på andra klubbar ska vara intresserade. Arsenal kräver ingen hutlös summa, 100 miljoner, 8,8 miljoner pund tror jag. Ja. Vilket jag tycker är rimligt för en spelare som ändå varit tillhört Premier Leagues toppskikt bland mittbackar i ganska många år.
Hur lång kontrakt har han kvar? Ett
år kvar. Ja. Han har inte så långt kvar på kontraktet. Han är ändå vår lagkapten. Det är ingenting man säljer av bara hur som helst. Och han är fortfarande den bästa mittbacken i Arsenal. Det är väl inte konstigt att Arsenal har lite pengar. Och då förstår inte jag varför han och klubbarna han har varit i kontakt med i Frankrike insisterar på att Arsenal ska släppa dem gratis. Det är ju en av grejen, det förstår jag inte överhuvudtaget.
Mm.
Men sen, om han hade haft åsikter om det, att han tyckte att de borde släppa dem gratis, på samma sätt som att, vi vet hur det var när Cech lämnade Chelsea, då ville ju Mourinho inte sälja Cech till Arsenal.
Mm.
För att Arsenal var en direkt rival.
Mm.
Då gick Abramovich in och sa, jo men vi säljer honom för, som tack för gammal trogen tjänst. Då kan man ju känna så här att okej, okay, då vill Koscielny att Arsenal ska göra samma sak. Att nu har jag har varit i den klubben sedan 2010, jag har varit i lagkapten, jag har stått vid er sida så länge.
Mm.
Kan inte göra med den här tjänsten. Absolut, det kan jag fråga. Jag kan köpa att han ställer den frågan. Men att han sen inte accepterar deras svar.
Mm.
För det är ganska rimligt att säga nej till det. Arsenal har ju inte jättebra ekonomi. Att de ska bara liksom ge bort spelare och försaka 100 miljoner bara sådär. Det kanske andra klubbar kan göra. Arsenal med nuvarande ekonomiska situationen kan inte göra det. Det borde kanske ni ha förståelse för. Och att han pissar på sitt arv, sitt 9 år långa arv på det här sättet, så totalt onödigt. Det tycker jag är, jag tycker det är så dåligt. Och jag vill inte hamna i de här klyschorna kring den moderna fotbollsspelaren och allt i Instagram och kolla på hans hår och bla bla, och klubbkänsla betyder ingenting längre. Jag vill inte dra några sådana större växlar. Jag är bara liksom nöjd med att konstatera att jag tycker det är så himla synd att han beter sig på det här sättet. Och då liksom, vill du komma in här eller ska jag hålla en lång monolog?
Nej,
jag känner att jag har långa monologer i
mig. Ja,
jag känner att jag får dåligt samvete om jag inte släpper in dig snart. Men jag känner att jag vill prata på.
Du behöver inte ha dåligt samvete för det. Det jag ändå undrar, för att du är inne på det. Du säger att han pissar på sitt arv, men att du ändå liksom är mer besviken. Ärligt talat, Sebastian, är du inte heligt jävla förbannad på honom?
Jo, verkligen. Men det är också, det är jag verkligen. Jag försöker väl bara, jag har ju känt som en rimliga och sansade i den här podden.
Ja, möjligtvis.
Nej, jag är ju såklart jättearg. Men alltså problemet är väl att så här, jag var mycket argare på Fabregas. Trots att han egentligen inte betedde sig lika illa som Koscielny.
Mm.
Men för med Koscielny känner jag, jag känner en sån sympati för honom att det snarare är liksom ett vemod. Förstår ni vad jag säger? Förstår ni vad jag säger? Alltså jag menar, jag är framförallt sorgsen snarare än arg. Även om det sabbar lite det här konceptet på podden. Nej, men jag är arg också. Och det jag tycker är så dåligt av honom. För att Koscielny kan ju Arsenal.
Mm.
Han har varit här så länge. Och han vet ju hur utsatt den här klubben är i konkurrenssituation till andra klubbar. Han vet också, han är inte blind. Han vet ju att klubbens rykte har ju fallerat något ofantligt de senaste åren. Och det är en klubb där man liksom, man vet att klubbens image är så pass, ska man säga,
skamfilad
i alla fall, så pass försvagad
mm.
att ytterligare skada mot den imagen kan innebära att man blir en mindre attraktiv klubb att gå till. Och därför får man svårt rent sportsligt. För att det är ju så att folk pratar, vad betyder egentligen klubbs image? Ja, men det betyder ganska mycket om man ska bygga om ett lag och ta in nya spelare. Att man kan liksom ha en stark förhandlingsposition utifrån att man är en stark och respekterad klubb.
Mm.
Arsenal har ju lite samma problem som United nu, att klubbens rykte blir bara sämre och sämre. Många utomstående har en bild att det är total turbulens i de här klubbarna, att det inte finns någon framtidstro, eller att det i alla fall inte finns något skäl att ha framtidshopp för dem. Och en sån sak som Koscielny gör, när han som lagkapten går ut och strejkar och vägrar sätta sig på ett plan, det gör ju bara Arsenal till en ännu större driftskoko. Och då har man liksom så här, då ponerar vi att du är en 22-årig talang som ska välja klubb liksom, och då kommer Arsenal som har missat Champions League flera säsonger i rad. Arsenal som bevisligen har mycket mindre pengar än konkurrenterna. Arsenal som har en tränare som man inte riktigt vet om man kan tro på. Och Arsenal som är känt för att ha dåligt grupppsyke. Och så lägger man på då att lagkaptenen är en sån tönt att han liksom inte kan offra sig och åka med på en liten skitförsäsongturné för att han är trumpen och sur och vill åka tillbaks till Frankrike. Det är så jävla illa gjort alltså.
Men är det kokas ner till då? För jag blir ju lika förvånad nästan som alla andra, för det var väl egentligen det sista man förväntade sig av en person som Laurent Koscielny. Alltså ja, också utifrån, för jag har lite samma bild som du nämnde med den tysta soldaten. Det känns som att Koss alltid har funnits där,
ja,
gjort sitt jobb. Det känns som att han har liksom gett sitt allt när han har varit halvskadad. Och jag tänker på det också, för att det här förstör ju inte bara Arsenals rykte, det förstör ju hans rykte.
Ja.
Alltså, det, han kommer ju alltid bli ihågkommen nu. För att Arsenal är ju liksom den klubben han är mest tätt förknippad med, även om han var i Montpellier innan.
Lorient. Det måste vi återkomma till, för det gör mig extra. Ja, fortsätt.
Ja, men att han kommer ju alltid vara mest förknippad med Arsenal, men det han, alltså kopplingen kommer ju nu för alltid vara att du svek oss. Du satte kniven i sidan på oss och bara drog. Ja. Och då tänker jag så här, är det bara för att han är lite trumpen för att Arsenal har satt en högre övergångssumma på honom än vad han vill? Eller finns det något större strukturellt? Alltså känner han att han har blivit felbehandlad under en längre tid? För det är ett väldigt drastiskt drag att strejka.
Ja.
Alltjämt, även om vi ser det som strejk känns som att det har varit lite modord.
Jag kan förstå det. Och Arsenal-ledningen, jag ska absolut inte stå här och försvara den liksom. Såklart att det kan ha funnits ett missnöje som har grott där en längre tid, och Koscielny har ju varit lagkapten, men han har ju en lön som är, att den är inte hälften så stor som Mesut Özil.
Mm.
Såklart att det har funnits missnöje kring det. Sen har det ju liksom, Koscielny har ju han har ju liksom spelat i Arsenal troligen med det här eviga hoppet att någon gång ska det vända.
Mm.
Och ledningen kanske har sagt till honom att vi ska vinna ligan liksom.
Mm.
Vi ska. Han har ju precis som supporten varit med om så många falska hopp att han till slut tröttnar. Men då får man ju också vända på det. Alltså, det är inte så att Koscielny var en världsback som kom till Arsenal och räddade oss, utan Koscielny var ju, han var ju ingenting när Arsenal köpte honom. Han var ju ganska uträknad spelare i Lorient som spelade i franska division 2.
Mm.
Och han var inte så ung heller. Han var i 25 års ålder.
Ja, 24-25 år sedan.
Ja. Varit, ja. Så han liksom, egentligen hade åren, han var ju liksom lite för gammal för den här flytten till en klubb i Arsenals storlek.
Mm.
Men där hade Wenger och hans scouter sett någonting. De tog honom och förvandlade honom till någonting helt annat. Så han ska ju ha sån otrolig tacksamhetsskuld gentemot Arsenal, som dessutom gjort honom till kapten. Så oavsett vad ledningen har gjort, så ska ju han komma ihåg att han har Arsenal att tacka för så oerhört mycket. Och ingen relation mellan en spelare är ju liksom helt fulländad. Alltså det är ju bara att kolla på hur Daniel De Rossi har skött sin twist med den idiotiska ledningen i Roma.
Mm-mm.
Han lyckas ju ändå, trots att han tycker att ledningen är dum i huvudet, sköter på ett betydligt snyggare sätt och behålla supporternas kärlek. Och som du säger, vem ska uppskatta Koscielny nu? Alltså, han har redan bränt alla broar till landslaget, för han har gått ut och sågat dem också och sagt att han inte ens var glad att de vann VM. Ja, då har du sabbat det. Du har sabbat ett arv i landslaget där också var en startspelare ganska länge och uppskattad. Och så i Arsenal, där han var, och det här tror jag inte riktigt supportrar kan förstå riktigt utifrån, hur uppskattar han är Arsenal. Alltså han var jätteomtyckt. Och det kanske är svårt att tänka sig med tanke på att han är så lågmäld och inte så här uppenbart karismatisk som en Gerard eller någonting. Men han är faktiskt jätteomtyckt, och det har han raserat nu. Och jag förstår inte hur en flytt till, för det kan man också jämföra med. Nu håller jag på att ranta här. Nu får,
ja, men
du får stoppa
det här är kul. Nej, men det är de här avsnitten.
Ta Cesc Fabregas.
Ja.
Går i rykten såklart om att han strejkade sig till en flytt till Barcelona. Mm. Eller att han i alla fall inte ville spela en match under försäsongen, tror jag var. Skillnaden då är ju att det här har aldrig blivit bekräftat någonstans.
Nej.
Och Fabregas talar ju väldigt gott om Arsenal.
Mm.
Fortfarande. Så jag tror inte det är några hard feelings där. Sen två, den flytten betyder ju så oerhört mycket mer för Fabregas karriärsmässigt än vad Koscielnys flytt till Ligue 1 betyder nu. Alltså Fabregas var väl då ungefär 25-26-27, poäng i sin absoluta prime. Han ville tillbaka till sin pojkklubb.
Mm.
Han visste att han skulle bli Xavis arvtagare. Han såg framför sig att han skulle bli världens bästa mittfältare i världens bästa lag. Där kan man ju, även om jag vid det tillfället inte hade någon sympati för honom. Support i hjärnan, den tänker inte logiskt. Så kan jag nu efter han förstå att, okej, jag förstår att han ville få till den flytten.
Nej, men med facit i hand, han vann ju allt i Barca. Så att, svårt att klandra honom.
Ja.
Och jag känns han utifrån också att Arsenal-fans idag har en mycket varmare relation till honom. Nästan på samma sätt som jag kan uppleva lite att Liverpool-fans har en helt okej relation med Fernando Torres idag, som de inte hade förr.
Nej, nej, det sånt här blir, det svalnar ju med tiden. Alltså vissa svalnar, vissa Tottenham fansen kommer aldrig förlåta Sol Campbell till exempel.
Nej.
Men i
jag
vissa
kommer
fall
aldrig förlåta Daniel Sturridge.
Nej. Du har aldrig nämnt Daniel Sturridge innan. Hur mycket brinner du för Daniel Sturridge?
Nej, jag var jävligt arg när det hände. Ja.
Men vissa saker kan ju svalna efter honom. Lite så känner jag att det är ju med Fabregas. Jag känner inget agg längre när jag tittar på honom. Det kan jag inte påstå. Och jag tycker han verkar vara en ganska sympatisk människa på många sätt. På andra sätt, absolut inte.
Halvkul på Twitter också.
Ja, han gör lite mer faktiskt än vad man kan vänta sig. Men det jag skulle säga är att kostflytt nu är ju, den är ju absolut ingenting. Den är ju bara en ren bekvämlighetsflytt. Han vill flytta hem till Frankrike med sin familj. Jada, jada. Absolut. Men jag tror inte att ett år hit eller dit spelar jättestor skillnad. Plus, det är inte så att de här franska klubbarna är urfattiga och att Arsenal kräver 1 miljard, utan 8,8 miljoner pund. Det kan Bordeaux, Lyon eller de här punga ut med. Lyon har ju sålt en spelare nu till Spurs. En dubbel före, vad var det? 700 miljoner?
Ja, däromkring.
Ja, jag tror de kan använda en sjättedel, sjundedel av det till att köpa Korsini. Mm. Om de nu så gärna vill ha honom.
Men så, är det värsta sveket du varit med om från en Arsenal-spelare?
Ja, alltså det är ju, jag tror faktiskt det, för att Fabregas tog ju oerhört hårt. Van Persie tog ju hårt. Ja, Van Persie har jag inte förlåtit den. Nasri. Alltså Nasri var ju Nasri. Han var ju aldrig.
Men du kanske inte hade de varma. Man kanske inte som Arsenal hade de riktigt. Alltså det är ju ingen som riktigt har älskat Nasri någonsin.
Nej, man hade mycket värmare känslor för Van Persie och Fabregas.
Van Persie var ju något helt annat.
Och Alexis är nu efterhand, i och med att det var en otrolig fiaskoflytt. Mm. Så tycker man ju mest det är roligt liksom. Mm. Det känns som att Arsenal dodged the bullet där. För han hade ju inte spelat bättre för oss. Nej, så det här är nog, ja, när man väger samman allt så är det här nog det största sveket. Sen kan man väga in att Fabregas och Van Persie-sveken, de var ju mycket tyngre på ett sportligt plan. Mm. Arsenal hade ju byggt hela sitt lag kring Fabregas. Van Persie var ju den där världsklassspelaren Arsenal hade. Han var ju så otroligt bra.
Ja.
När han spelade i Arsenal och var ju hela anledningen till att det där laget överhuvudtaget höll sig i topp 4. Korsini är ju, jag håller med, han är ju fortfarande en Arsenals bästa mittback. Men jag, och vi håller ju på att göra en Premier League-bilaga, du och jag. Mm. Där vi sätter getingbetyg på varenda spelare i Premier League. Mm. Otroligt mastigt jobb alltså.
Ja, vi kommer få mycket skit för det också.
Ja, bara de här diskussionerna när vi har suttit där bara, ja, vad är Neil Taylor egentligen?
Ja, kan han vara en tråa?
Ja. Nej, men hur som helst, du gick ju med. Och det här tror inte jag skulle ändra för 2 år sedan. Men jag gick med på att sätta en 3 på Korsini. Mm. Trots att alla vet hur mycket högaktad Korsini. Men jag tycker att han numera är en 3 på grund av skadebekymren. På grund av att han faktiskt var ganska svajig när han kom tillbaka. Eller han hade några riktigt bra matcher. Men sen var han ganska svajig när han kom tillbaka efter skadan. Och han är ju, ja, han är ju en skugga av sitt forna jag. Så rent sportsligt, även om Arsenal inte har så många mittbackar, så förlusten av Korsini kommer inte bli lika tung som förlusten av Fabregas, förlusten av Van Persie. Eller ens förlusten av Nasri.
Fast man kan också säga utifrån, det finns ju inget försvar. Det finns ju ingen att hänga upp det där på.
Nej, liksom. Men det var inget speciellt bra försvar när Korsini spelar nu heller i slutet. Men
förstår du då hur dåligt det är när han försvinner?
Jo.
För liksom en skada då på Sokratis Papastatopoulos.
Ja, det är mycket bättre försök än vad jag någonsin gjort.
Ja, så står du helt plötsligt där med Mavropanos som hittills inte har varit hel mer än 20 minuter i sitt liv.
Nej.
Mustafi som jag läste på Mirror Online idag att Arsenal are struggling to get rid of för att ingen vill köpa honom.
Det är så typiskt Arsenal. Man köper en spelare som typ startar i VM i vissa matcher. Ja. Sen bara några år senare vill inte ens Fenerbahce honom. Alltså det är så typiskt Arsenal.
Ja. Och så, vad är det då? Rob Holding?
Ja, han är... Ja. Han håller på med rehab. Så han inte,
ja, men du ser, alltså då
Callum Chambers?
Mm. Ja, men då ser man, Callum Chambers var ju dålig i Fulham som släppte in 3 miljarder mål förra året. Alltså ja. då känns det ju helt plötsligt som att det inte finns någon botten längre. Då är ju liksom Bernd Leno ensam försvarare.
Och det roliga är ju att Arsenal har ju faktiskt investerat ganska mycket pengar i en mittback nu som heter William Saliba. Men som då kommer att lånas ut till den franska klubben han har köpt från. Mm. Sant att igen. Så ja, nej, så då har man ju liksom gjort sin investering i mittbackspositionen, ja, men det är inte för den här säsongen, det är för nästa säsong.
Ja,
men då har vi ju, ja, nej, det är ju katastrof, ja, men, det är katastrof. Ja, men, och det här Korsini, det är bara Ja, det förstärker ju intrycket av en klubb.
Känslan är liten att han har bara, han har, alltså Cesar är på väg att dö. Brutus har knivhuggit honom. Men precis när som Cesar faller ner till golvet så sticker Brutus honom en gång till.
Ja.
Det är lite den känslan. Och vi måste röra oss vidare så här. För att vad ska Arsenal göra nu? Hur ska de agera i den här situationen? Ska de gå med på Koscielnys krav? Förhandlar man med övergångsterrorister? Låter man honom ruttna i B-laget? Finns det någon chans till förlåtelse? Du är Unai Emery.
Ja, jag är Unai Emery. Okej. Okay. Fotboll, nej, jag ska inte försöka med fransk
brytning. Svagt.
Jag är inte så bra på dialekter, folk vet det. Förlåt sig bland fansen. Nej, det har jag väldigt svårt att se. Koscielny, okej, okay, om man ponerar då att de behåller Koscielny helt som vanligt. Emery påstås i och för sig vara väldigt, väldigt arg, vilket jag förstår. För en gång skulle jag på hans sida.
Ja. Du är ju honom i nuläget.
Ja, just, jag är på hans sida. Jag kan inte vara skitsofren, jag måste prata med mig själv. Mitt första mål nu är att få någon fransk klubb att betala någonting. Och sen kanske man då, bara för att bli av med det, sänker summan lite.
Mm.
Så att man tar 5 miljoner pund istället. Men nu kan vi inte släppa dem gratis. För då blir det ju som att den här klubben är en total dörrmatta.
Mm.
Som viker sig så fort någon blir lite kinkig och vägrar åka med ett plan. Så, första lösningen då är att sänka det till 5 miljoner. Vill fortfarande ingen fransk klubb ha honom då? Ja, då får man ju behålla honom. Och så får man väl liksom bedöma det dag för dag. Alltså kan han göra typ en Suarez och bara återhämta sig och spela ungefär lika bra? Jag vet inte. Alltså det går inte.
Nej, men vad hade det varit för känslor då?
Nej.
Så, det är 9 matcher in på säsongen. Det har gått käpp åt helvete för Arsenal. Ligger 9 i tabellen. Det börjar liksom öppnas upp ett gap. Leicester och Wolves går så här läskigt bra mot en eventuell topp 6-position. Unai Sebastian Emery sitter där och kliar dig i hårbotten. Vad ska jag göra? Vi släpper in för mycket mål.
Fila på mina nya tänder. Jag har gjort om tänderna.
I omgång 10 som möter Arsenal. Kan det vara Crystal Palace hemma?
Ja, så här.
Med så här som Arsenal inte lyckades köpa.
Ja.
Du, Unai Sebastian Emery, väljer att kasta in Kors från start för att det är liksom den enda lösningen som går att hitta.
Ja.
Vad känner då Arsenal-supporten Sebastian Unai Mattsson när han ser detta?
Men det där tänker jag att, det där, alltså så här, Arsenal-fansen är ju redan på en så låg plats rent mentalt att det kan liksom inte bli mycket värre. Och jag tror ändå så här att då får man liksom se det som att det här är en spelare som fyller en position. Det är som att alla mittfältare är skadade om man spelar Elneny där. Elneny har inte gjort något likadant. Men du förstår, jag menar att man är liksom så här ganska likgiltig eller till och med negativt inställd till spelaren i sig. Men man inser att vi har liksom inget annat val. Det finns ingen annan att spela där. Nu får vi ta det.
Men blir man inte dömatta på något sätt då också? För då kan man ju behandla klubben hur som helst i offentligheten och ändå förlira.
Jo, men det finns ju olika sätt att se på det där. Alltså jag tyckte ju inte att så här, när Liverpool vägrade sälja Suarez till Arsenal och ändå spela vidare med honom.
Fan, vilket jävla sliding doors ögonblick.
Ja, det där, vi kan inte ens prata om det, är så pinsamt. Jag vet inte vad. Hur som helst, då tyckte jag inte att Liverpool var svagare. Då tyckte jag snarare att det var bra att Liverpool höll ut. Och att de på något sätt, det var lite som att de bröt ny mark där. Att man insåg att, aha, man kan liksom bara behålla bråkiga spelare, sätta dem på plan och säga, spela. Och så kan man få dem att spela jättebra också.
Carlos Tevez under Mancini också, ska sägas.
Så, Tevez var ju verkligen en bråkig typ. I mycket större utsträckning än, och Lynny typ, en mycket större utsträckning än Koscielny, så det kan kanske gå, men så här, det trista då ju kommer vara att man då kommer det liksom vara så här, det kommer vara Mustafi och Kos säger vi, mittbacken, kommer det vara två backar som han har någon slags antipati gentemot, och det kommer vara färre och färre spelare som han faktiskt tycker om. Och det är ju alltid trist. Men det känns ju som att de här senaste åren nu, alltså folk pratar om att Arsenal har på nedgång länge, alltså det går inte att jämföra med de här åren. Alltså folk glömmer bort hur bra det såg ut de andra åren jämfört med det här liksom. Welbeck gör mål mot Leicester. Arsenal har känt på ligatiteln. Det är ju inte många, det är ju, vad är det, 5 år sedan?
Ja,
jämför det med hur det ser ut nu. Alltså hur kan folk prata om Arsenal har varit på nedgång så länge? Alltså det här som händer nu. Det här är nedgång. Inte det som hände då. Inte det när liksom Eduardo bryter benet och Arsenal ändå är en av poängen från de nedläggarna. Så det är ingenting mot det här. För nu är man ju så luttrad så nu, ja, Kost strejkar absolut. Nu går väl Aubameyang och bryter benet när han ska spela squash. Kan man bryta benet när han spelar squash?
Ja, garanterat.
Ja, ja. Han klättrar kanske någonstans. Han klättrar. Ja, ja. Ja, jag kommer bara, aha, okej. Okay. Eller det säger jag nu. Jag kommer bli, nej, men så här, jag kommer bli arg, jag kommer bli ledsen. Men så kommer det ändå slå i botten att, ja, ja, det här är ju läget som Arsenal-fan nu. Det är ju en total stagnation. Du kan liksom lägga, det är samma sak, men ta Cesar som exempel. Tror han brydde sig om det 47:e knivhugget? Det var de första fem som han verkligen brydde sig. Ah, nu
parafraserar du the first cut is the deepest nu?
Cat Stevens? Ja. Fantastiskt lagt. Ja, det gör jag faktiskt. Och jag tycker faktiskt att Cat Stevens, eller Josef Islam som han heter nu, ja, jag tycker faktiskt att Josef har en poäng där. För jag antar att det var likadant på när City var i sin banter, att ännu en grej. Det som gör absolut mest ont, det är ju typ de här Fabregas van Persie-grejerna som kom ändå när man kände att det fanns en framtidstro i Arsenal. Att det var så nära, men det saknades något litet. Nu, alltså, det saknas inte något litet. Alltså, det finns ju fan ingen grund. Det finns ju ingenting. Så alla motgångar är ju bara, ja, ännu ett knivhugg i Cesar.
Nej, men skillnaden här också, om man jämför dem med Citys banter-era under liksom Stuart Pearce och Mark Hughes och Thaksin Shinawatra, var ju att City hade ju inte varit ett engelskt topplag sedan 70-tal, tidigt 70-tal liksom. Mm. De var ju ingenting i det sammanhanget då. Mm. Och då var det ju så här, ja, vi värvar Michael Ball. Det är ju vad det är liksom. Jo, men Arsenal har ju varit där. Och det är inte, precis som du säger, det är inte så länge sedan de på fullaste allvar slog som en ligatitel. Mm. Så att det här fallet går ju nästan att jämföra med Fernando Torres eller Alexis Sanchez utvecklingskurvor efter en flytt.
Enda är väl att man i Arsenals fall kunde se tendenser ganska länge, medan så här Alexis och Torres var liksom över en månad så var det plötsligt som att de tappar allt.
Jo,
men jag tycker ändå, jag håller med dig. Det funkar.
Men vi måste röra oss vidare också, så att du får,
ja,
någonstans,
gärna,
du får någonstans avsluta just den här arga, första arga liksom segmentet i Kick and Rush arga poddar med att summera liksom i en mening, hur arg är du och varför är du så arg?
Får jag bara en mening på mig?
Du kan få två då. Men du har pratat så jävla just mycket sen.
Jag är, fan vad, nu får jag en prestationsångest, en eller två meningar. Det här är som att få till ett riktigt bra tweet.
Till nästa podd så ska vi ta med Josef Islam, så får han coacha dig.
Alltså kan vi, snälla Josef Islam, snälla om du lyssnar, snälla, vi betalar dig, jag älskar dig, du är så jävla bra. Jag är så arg för att den enda spelaren, eller en av få, riktigt få spelare i Arsenal som jag hade en personlig relation till, har svikit mig totalt. Och jag är superarg för att han, som är väldigt väl medveten om vilken nedgång den här klubben är inne i, fullt medvetet spär på det här och gör Arsenal till ett ännu större skämt än vad det var innan. Vilket är en bedrift att lyckas göra den här klubben till större skämt än vad det är.
Många kommatecken i de två meningarna.
Men det var ändå meningar, det var bisatser där.
Ja, det var det.
Nu tycker jag att vi har pratat alldeles för mycket om saker som gör oss ledsna.
Jag trodde du skulle säga, nu tycker jag att vi har pratat för mycket om Arsenal. Jag tänkte att det är en historisk stund vi rör oss mot. Men nej.
Ja, men jag får ofta kritik på Twitter för att jag pratar för lite om Arsenal.
Nej, det,
precis som Pontus får att jag pratar, att
han
pratar
för lite om Arsenal. Det är ju vansinnigt. Alltså jag förstår, ja, det,
jag
förstår
driver ju, jag driver ju. Det är ju ingen som säger. Alla säger ju till oss att sluta porta sig på Pontus från podden. Det blir bara Liverpool och Arsenal. Men nu tycker jag faktiskt att jag har anledning till att göra det. Men hur som helst, jag tycker att vi blickar utåt mot andra klubbar vars fans också har anledning att vara.
Ja, och lite som gör att den här pågående Arsenal-krisen inte känns så allvarlig är ju att deras två främsta konkurrenter till en topp 4-placering, får vi säga, Manchester United och Chelsea, Tottenham är ju en solklar trea i nuläget.
Ja, de kan göra vad de vill. Sälj Kane och Eriksen, det spelar ingen roll.
Nej,
de kommer komma tre ändå.
Jag tror alltså, faktiskt det inte
är,
det.
De här skämten som är kvar.
Släng in Vincent Janssen från start. Det...
Släng in någon som målvakt. Låt han och Lloris byta plats. Det, som det kommer bli tredje plats.
Kommer du ihåg när Marcus spelade David James som anfaller i slutet när City gör
mål? Nej, jag har faktiskt missat.
Jag ska dela klippet med dig. Det är helt underbart.
Fina Marcus.
I alla fall, Manchester United för närvarande på ett träningsläger i Perth i Australien. Jag drar mig till minnes efter den pinsamma Everton-förlusten i slutet på förra säsongen, om du minns denna. När Ole Gunnar Solskjær ilsket gick ut och sa att jag kommer att bli framgångsrik här. Men alla spelare kommer inte att vara det.
Vad hände sen då? Vad hände sen på kontraktsväg?
Ja, snabbspolar vi fram. Det har ju inte varit någon försäljning. Snarare har man ju förlängt då med Chris Smalling, Ashley Young, Phil Jones, Andreas Pereira som lämnade talangstadiet för ett knappt decennium sedan, känns det som.
Ja.
Man har värvat Daniel James från Swansea och Aaron Wan-Bissaka från Crystal Palace. Daniel James, jag har lite dålig koll, känns ju som en, av allt man har fått höra, väldigt speedig.
Det känns som en kul värvning.
Ja, men lite...
Den var inte så dyr heller. Nej. Jag tycker det är intressant.
Lite joker. Wan-Bissaka gjorde en jättefin säsong i Crystal Palace. Måste förbättra sig något offensivt, tycker jag. Bra defensivt, men i övrigt så är det ju ingenting. Snarare så den enda som de enda egentliga, att tillsammans med De Gea, riktiga världsklassspelaren i Manchester United, Paul Pogba, har ju sagt att jag vill härifrån.
Men kan jag inte så säga att, aha, det här när jag sa att vissa spelare kommer inte vara med men är framgångsrik. Jag pratar inte om Jones och Smalling, jag pratar om Pogba.
Ja, exakt.
Nej, så är det. Och det är ju inte kul. Det måste vara det värsta som finns, att den spelaren man liksom kämpar om har Mino Raiola som agent.
Ja.
Mino Raiola som dels... Och det här är ganska naturligt. Dels kämpa för sin egen vinning, att få loss så mycket egen profit på det som möjligt, och därför vill ha så bra kontrakt som möjligt för sin klient. Det är därför De Ligt inte gått till Barcelona än, för att andra klubbar har kommit in med mer pengar och då väljer De Ligt att kanske bortse från det sportsliga och lyssna på Raiola. Men det är också så att Raiola har ju inga problem med att gå ut i pressen själv.
Ja, det har han ju gjort i det här fallet.
Och säga Pogba vill lämna.
Han har ju gjort exakt det.
Ja,
Paul är redo för en ny utmaning.
Ja, det gör ju läget otroligt svårt för United, som jag, det man kan läsa till, verkar ha absolut noll intentioner att sälja Pogba fortfarande.
Nej.
Alltså, väldigt, väldigt, väldigt bestämd om man inte säljer Pogba.
Ja, för vi har ju en liksom light-version av Koshinida, för han följer ju med på turnén. Han är i Australien just nu. Och tränar och ska av allt att döma spela med dem. Men har väldigt tydligt sagt att jag vill härifrån.
Ja.
Och, ja, det... Och, så läste jag Mark Ogden, känd som gubben som avslöjade att Sir Alex skulle sluta.
Jag tror också spökskrev Sir Alex självbiografi. Så det är en kille med United-koppling.
Ja, och bra koll. Mm. Han skrev ju dessutom nu för ESPN att Pogba-soppan är Solskjaers minsta problem. vilket då ringer ju varningsklockorna. Ja. Enligt källor till honom så är truppen extremt splittrad. Dels gällande honom och även på Pogba.
Både Solskjær och Pogba.
Ja. De som framförallt är det utländska, icke-brittiska gardet, om man ska kalla det det då.
Ja.
Som ställer sig väldigt tveksamma till Solskjær som Mike Phelans träningsmetoder. Menar att det är enbart fysik. En källa säger, we're just running, running, running. Mm. Och Ogden menar att det var ett av de stora felen som David Moyes gjorde. Som fick... omklädningsrummet att vända sig mot honom. Att det kändes stenålder. Mm.
Och även Van Gaal hade väl liknande kritik på sig.
Och i fallet Pogba så just nu så håller ju som du var inne på, Solskjær stenhårt i Pogba, och så ska det finnas en splittring i spelartruppen som menar att den kritiska sidan menar att han har inte visat tillräckligt för att förtjäna lönen och den övergångssumma han kostade, och att just nu känns det som att Solskjær gamblar väldigt mycket med att säga stenhårt att Pogba ska stanna.
Ja, men samtidigt som du säger, alltså han är deras enda självklara världsspelare. När Solskjærs United spelade som bäst, så var det ju för att Pogba spelade som bäst. Och för att Solskjær hittade sätt att implementera Pogba mycket bättre än vad Mourinho gjorde. Så det är ju såklart, det är ju liksom hans trumfkort. Det är ju som att Brendan Rodgers ville hålla hårt i Sturridge och Suarez, för det är liksom det var ju hela hans S, och på samma sätt är ju Pogba Solskjærs S.
Jo,
försvinner Pogba, vad gör Solskjaer då? Så jag förstår ju att han vill hålla kvar.
Jag förstår också det, men med rapporten om de här splittringarna, jag litar på att Ogden har koll när han skriver det här.
Ja, men det kan man utgå för.
Så känslan är lite att Solskjaer just nu balanserar på en tunn lina över ett hav med rabiessmittade hajar samtidigt som han jonglerar fem bollar.
Kan hajar ha rabies? Har du koll på det? Ja, fortsätt.
Ja, men det jag bara tänker att om de mot förmodan skulle sluka honom levande så kommer sjukdomen döda honom.
Trist när han har överlevt det. Ja. Vilket mirakel att han överlevde.
Tyvärr, Ole Gunnar, du har fått en mycket mystisk åkomman hajrabies. känd från Deep Blue Sea eller någonting. Ja. Och alltså ett snedsteg här så kommer det liksom vändas mot honom. Ja. Nu tror jag att han kommer att försvinna innan Halloween, typ oavsett. Men det är nästan som man bara går och väntar på att allting ska gå åt helvete för att allting pekar mot att det kommer gå åt helvete.
Men då är det återigen så där att United, och det var ju samma sak som, även om det var ju såklart helt rätt att Mourinho fick gå. Så den kritiken som riktades mot att Mourinho fick gå var ju att det var ju spelarna som till slut fick bort honom. Mm. Och då blev ju United reducerat till lite av det Chelsea, att det är en klubb där spelarna styr.
Mm.
Och nu om de lyckas då mobba ut honom efter att först ha hyllat honom i varenda intervju.
Ja, de har ju satt sig en kniv i sits där. Ja,
ja, om de då vill försöka tvinga bort honom, då blir United en återigen sån här icke-auktoritär klubb där liksom vem som helst, McTominay, kanske inte, vem tror vi leder? Martial,
ja.
En sån som Martial kommer in och är 22 år gammal och plötsligt liksom styr över världens rikaste klubb tillsammans med sina kompisar. Det är ju också ett ohållbart läge.
Mm.
Så på det sättet tycker jag nästan att de inte ska sparka Solskjaer.
För att undvika den här liksom dörrmatt.
Men samtidigt måste de ju sparka Solskjaer. Så jag förstår att det är ett omöjligt läge. För han är ju med största sannolikhet inte rätt man för jobbet. Men det blir ju en omöjlig sits om man hela tiden sparkar tränare baserat på vad spelarna vill.
Mm.
För då kommer ju tränarna gå in dit och veta att de inte har någon riktig auktoritet.
Mm.
Och det är ju så långt ifrån Sir Alex som man kan komma. Liksom.
Ja.
Han tog ju bort bra spelare
för
att han inte tyckte att de lyssnade på dem.
Mm.
Han kände ju sig hotad av David Beckham. David Beckham var ju svinbra.
Ja,
men då vill han inte ha kvar Beckham. För han kände att Beckham på något sätt hotade hans auktoritet.
Mm.
Ser du det hända nu eller?
Nej.
Alltså så här, Solskjaer säger till United, jag tycker på Bayern, han är lite uppstötsig. Vi säljer honom.
Ja.
Det händer inte. Då säger de ju, är du dum i hela huvudet?
Ja, alltså det är dels för att han är deras enda verklagsspelare, dessutom utifrån ett rent marknadsperspektiv är han ju överlägset viktigast.
Ja.
Men jag menar, det är svårt för jag tycker ändå, om man ser till truppmässigt och förutsättningsmässigt, så tror jag ändå att United är det av de tre lag i kamp om fjärdeplatsen som har bäst chans att nå den om de kickar Solskjaer och får in en ordentlig gubbe på den posten.
Vi har ju suttit och kollat på de här lagen nu.
Ja.
Extra mycket i och med att vi gör den här bilagen. Och gud vilka, alltså de har bra spelare men vilka bristfälliga trupper det är. Alltså.
Ja.
Alltså gud vad de där lagen är dåligt byggda.
Alltså om vi jämför
dem. Trötta gamla spelare, bland annat med talanger som inte verkar bli omvitt. Alltså det är så otroligt dåligt.
Ja men det är roligt det här skiktet.
Jämför med alla de lagen för några år sedan.
Ja. Men eller jämför skräp med toppskiktet City, Liverpool, Tottenham nu.
Ja, nej, det är bara
det är alltså oceaner emellan.
Ja, nej, det är alltså så här, jag egentligen när det gäller Chelsea, Arsenal, United, jag skulle behålla 3-4 spelare och sen skulle jag bara göra om resten. Nu raljerar jag, överdriver. Men det är inga bra byggda fotbollslag.
Nej, och jag tycker fortfarande skit. United har ju inte adresserat sitt absolut största problem. De har ju ingen fungerande sportsledning. De har ju inte ens lyckats anställa en gammal så här stöd som kan klubben.
Nej.
Det står ju fortfarande.
Arsenal är du ju.
Ja.
Kung.
Ja, men det är ju någonting. Det är någonting på plats.
Det är någonting.
Alltså det är ändå ett försök. Ja. United står ju fortfarande. De har ju åkt på försäsongsturné nu. Har krånglat, alltså säg till två helt okej till bra värvningar. Men de står fortfarande med samma gamla trötta skittrupp i mångt och mycket. Där liksom betydande världsklassspelare vill bort. För De Gea krånglar ju också med kontraktet. Han vill ju inte skriva på någonting i nuläget.
Ja, och Martial är ju som alla vet lynnig. Kan liksom börja bråka och spelvägra. Sen har de ju Rashford som har förlängt med och som jag ändå känner, gillar klubben så mycket, ja, att han känns som en stand-up guy. Han kommer fortsätta spela. Men Rashford, Lukaku som på väg bort och, ja, Martial, de gjorde ju sammanlagt då 21 ligamål förra säsongen, ja, om jag minns, jag såg någon stats där, tror jag.
Det är ju mindre än Aubameyang gjorde själv till,
ja,
exempel.
Och Lukaku ser ut att försvinna till Inter, inte gå ut och bekräfta.
På något slags luddigt tvåårslån, ja, med köpoption, så det är tveksamt hur mycket pengar United får att spendera av det.
Ja. Martial vet man inte vad man har mentalt. Han har ju velat bort från United förut. Vi vet inte vad som händer. Och Rashford som är jätteduktig. Men som har ju visat att hans precision i avsluten är ju, det finns fortfarande det att jobba med där.
Ja.
Gör han 20 ligamål så är det ju en stor skräll. Så är det ju bara. Så United har ju, precis som Arsenal, jätteproblem. Jag tror om man skulle slå ihop lagen skulle man kunna få en habil ändå. Tror du inte det?
Nej, men då har de slutat fyra.
Då tar man Chelseas backlinje och så har man Arsenals anfall. Uniteds mittfält. Ja. Då kanske man har någonting. Ja. Inte jättebra.
Ingen av deras tre tränare.
Nej, nej. Alltså bort med dem. Alltså, ta dit Ljungberg, sätt honom som huvudtränare. Och så ser vi om vi kan lösa det.
Ja, men lite så här. Det känns som att Arsenal där i krisen, det är ett öppet sår nu bara. Ja. Och det är bara strö salt i det.
Ja.
I Uniteds fall så är det liksom, det är ett ihopsytt så, men man ser att liksom stygnen håller på att brista.
Ja.
Jag bara väntar på det som ska verkligen få det att öppnas helt.
Ja, och i fallet Chelsea så är det ju svårt. Det känns ju hårt att såga Lampard. Ja. Vill jag gärna säga. Redan nu såklart. Men så här, det jag tycker är intressant. Så här, jag har ju såklart inte superstuderat Derby. Det man vet rent matematiskt var att han tog den från sjätte plats till en sjätte plats.
Mm.
Han lyckades utveckla vissa talanger som Mason Mount till exempel.
Harry Wilson också var
väl
rätt okej.
Absolut. Ja. Men det är ju ändå så att vem som helst annars med den meritlistan, alltså ett år i Derby Championship, där du hamnar på exakt samma poäng som din föregångare, då får du inte ta över en klubb i Chelsea storlek. Alltså så är det ju.
Nej.
Om Matt Matson. Matson, det är kul. Nej, Matt Smith säger vi. Nej, ja, men säger vi...
Åh gud, snö inte in på det här. Matt Smith.
Matt Smith. Om Matt Smith gör det, 41 år gammal, för detta Premier League-spelare, han får ju aldrig jobbet.
Nej.
Nej, då är det ju mer eller mindre så att man hemfallet i det här poänglösa argumentet, han kan klubben.
Mm.
Vilket jag tycker är oerhört, oerhört överskattat. Det känns som de allra bästa tränarna kommer ju och gör klubben till sin egen snart.
Ja, alltså, Klopp, Poch, Guardiola.
Ja, alltså, absolut. Alltså, absolut.
Mourinho under sin första period i Chelsea. Och
ja,
så vidare
och sen absolut. Man får ju anpassa sig lite som tränare. Det gör väl alla tränare. Men det är ändå så att du ska komma dit och du ska liksom inte anpassa efter kulturen som finns. Du ska liksom inte vara en del av kulturen som den finns där. Utan du ska göra den till din egen. Så jag säger inte att Lampard är ett garanterat fiasko.
Nej,
man får ju verkligen inte tycka att Lampard är en bright killer. Det fick man även som, även som
spelare.
Och jag minns den här intervjun när Gerard var chockad för han upptäckte att Lampard läste böcker. Och han var den enda som läste böcker. Och man bara, vad är det som händer?
Ja.
I hela landslaget.
Ja, men jag också, det är också en fördel. Jag har tänkt på den del. Det känns ändå som en ganska fördelaktig tid för Lampard att komma in i klubben. För transferförbudet tycker jag arbetar helt till hans fördel.
Ja,
det kommer ju vara ett skyddsnät. Liksom, att så här, ja, säg nu att Lampard, det är svårt att säga om han är redo för den här uppgiften. Han kan ju vara liksom ett underbarn i tränarsvängen. Han kan vara
en Zidane ju.
Ja,
Zidane hade precis tagit sin badge.
Eller Guardiola från liksom Barcelonas B-lag till.
Så kan det vara.
Visst,
absolut, det kan
andra
vara.
Truppmässiga förutsättningar, men att få det att fungera liksom, det kanske han har. Vi kan lämna det helt öppet. Mm. Men säg att det skulle gå åt skogen, så kan du ju alltid liksom säga Hazard såldes och vi kunde inte värva in någon ersättare.
Och det här är en dysfunktionell klubb.
Ja.
Bla bla bla.
Skulle ju Lampard aldrig säga om Chelsea. Men,
nej, men han vet att folk skulle säga det om honom.
Ja, exakt.
Han skulle inte tappa lika mycket sitt tränare om de är.
Så jag tror att det ska gå alltså, riktigt, riktigt, riktigt åt helvete för Chelsea för att Lampard inte ska få förtroende även över nästa år. Att han ska få en ordentlig sommar på sig att göra det här till sitt Chelsea. Och så det finns ju liksom en förhoppning om att han ska kunna utveckla liksom lite unga spelare som finns, deras Lone Rangers och så vidare.
Där har ju ändå Chelsea väldigt mycket spännande att jobba med.
Det har de. Och jag tyckte att det var smart av dem att knyta till sig Kovacic helt...
Det är lika tills... övertygad om det.
Ja, ja. De har för många centrala mittfältare, granted. Men jag tycker att han har någonting ändå.
Ja, jo.
Så att det är ändå så här, det känns inte lika mycket krisstämpel över Chelsea. Men truppen känns inte lika bra som Uniteds, tycker jag. Och det är svårt att veta vad vi har Lampard överhuvudtaget.
Nej, och sen Hazard. Vi har bara nämnt honom i förbefarten. Han har ju varit hela det lagets offensiv.
Mm.
Och nu försvinner han.
Ja, och jag är lite svårt att se också hur Pedro, Willian och Giroud ska producera tillräckligt.
Återigen, det här med getingbetyg och det är ju högaktig ro. Det där är ju en trist forwardslinje.
Ja, det är det.
Om du ska ha toppklubb. För West Ham har varit jättebra.
Ja, gud ja.
Men om du ska utmana om en topp 4 så är det är ju trist ju. Det är ju trist.
Nej, det är inte tillräckligt bra. Nej. Det är det inte.
Nej.
Det finns liksom inte den tillräckligt skickliga X-faktorspelaren. Nej. Någonstans där.
Så om vi ska sammanfatta då. Skit. Go Wolves.
Ja, heja.
Ja, Wolves. Ja, men i andra änden av tabellen. Kommer du ihåg fotbollslaget Fulham?
Jag ska berätta att de ligger väl tvåa nu. Jag minns fotbollslaget Fulham, ja.
Ja, just det, de ligger tvåa versalt.
Ja.
Alltså de vill ligga tvåa efter Arsenal.
Ja.
Underbart, eftersom man går efter bokstavsordning.
Exakt.
Ja, mycket bra. Frys ligan nu, så det kan jag faktiskt köpa. Fulham gjorde ju som många andra nykomlingar gör.
Mm.
Spenderar ganska mycket pengar.
Mm.
För det är ju så att, det är det som är så kul med Premier League. Kul, eller... Det är ju såklart korrupt och helt fucked up. Men du får ju så oerhört mycket pengar.
Tror jag säger då myntet.
Ja, du får så oerhört mycket pengar.
Mm.
Så fort du har säkrat det här kontraktet. Du kan gå ut och köpa så mycket.
Mm.
Och vissa klubbar går ju alltid för långt. Liksom.
Ja.
De försöker köpa liksom ett helt lag. Den här gången är det ju Aston Villa som hamnat i det här.
Ja.
De håller ju på och köper den här City-mittfällaren. Douglas Luiz.
Ja.
Ja, för 15 miljoner pund.
Det är dock, tror jag, av allt jag har kunnat bedöma av... vad initierade City-folk vet, så Douglas Luiz är ganska högt aktad i Peps ögon.
Det tror jag absolut. Och i kontexten då, det är ju att de har köpt, det här blir åttonde spelaren. Tre spelare är då lån de köper loss, granted. Sen är det Jota som kommer in från Birmingham, Matt Target som vi känner till såklart, Wesley Moraes som ska ersätta då Tammy Abraham som gjorde väl var 25 år och,
ja,
sånt, och sen mittbacken Essie Konsa som kommer från Brentford, kommer in för att ersätta Transebe. Och sen då den här Douglas Luiz som ju är... Du berättade tidigare att han är någon slags... Eller Guardiola ville ha honom som något slags Fernandinho-backup.
Ja, han har
problem med arbetstillstånd.
Han är ju en sittande mittfältare.
Ja.
Har lirat i Girona i Spanien. Citys feeder club, så att säga. Eftersom han inte fick... Tanken var förra säsongen att han skulle komma in och ta plats i truppen. Som du sa, beviljas inte arbetstillstånd. Pep var... enligt uppgifter, extremt förbannad på det.
Det går dåligt, ofta är arg. Alltså. Man måste tänka på blodtrycket.
Pep.
Han känns ofta arg.
Ja, alltså. Men han kommer ju sluta när han är liksom. Han kommer ju inte palla 10 år till i toppfotbollen.
Nej.
Han engagerar sig för mycket.
Jag undrar honom faktiskt.
Men jag tror att han kan göra ett ganska habilt jobb.
Det jag tycker är intressant är ju att det finns ingen anledning just det här fallet att bestrida talangen på spelarna som individer. Men det fanns ju inte heller. Alltså såhär, Seri... Jean-Michel Seri och Shirley är också bevisligen duktiga fotbollsspelare.
Ja.
Det blev ändå en katastrof i Fulham. Är det inte så här, man tycker det är kul med lag som kommer till ligan, köper allt. Och de här åtta köpen jag pratade om, alltså det pratades om fler efter.
Ja.
Det kan bli 10 stycken. Men slutar det någonsin väl? Alltså, jag förstår att man gör det. För man tänker så här, det här laget slutade, vad var det, femma eller sexa i Championship?
Ja.
Det går ju inte. Vi kan inte spela i Premier League med det här.
Nej.
Så köper du in massa spelare.
Mm.
Och du tänker att de ska ha högre renommé än de spelare du redan har.
Mm.
Högre toppkapacitet. Och så slutar det med katastrof. Luis slåss med, vem tror jag? Ah, Wesley Moraes, han, brasilianska striken.
Ja.
Jag föreställer mig ändå att han är lite temperamentsfull.
Så två brassar ska
Två brassar slåss och det blir totalt kaos.
Mm.
Får man inte intrycket av det då?
Jo, men alltså så här, det är ju svårt för om man tittar på det. För vi har ju sett så här, typ när City fick pengarna och började investera så gick det ju liksom bra. Och Wolves, det är ju lite en annan situation de hade jämfört med andra nykomlingar. Men om man tittar annars på lag som kommit upp och lyckats etablera sig. Alltså Bournemouth har ju gjort det otroligt bra med små medel. Chris Hughton och hans Brighton gjorde det också liksom bra. Mm. Alltså att egentligen är det ju, du behöver ju en jävligt solid grund att stå på. Det som du egentligen gör, även om du behöver mer spets i ditt lag för att komma någonstans i Premier League kontra Championship, så finns det ju en otrolig risk att det blir som Fulham, att du kastar ut all organisation genom fönstret in med bra, alltså bra spelare, men inte någon riktig tanke. Det är lite det känns som att så här, nu kastar vi in bättre spelare och sen så här, blir det som jag tyckte att Pellegrini i City var som sämst, att det kändes som att hans spelidé var all right killa.
Negredo Aguero på topp.
Ja, fast det är ett underbart halvår. Ja, alltså första halvåret där var fan vad bra Negredo var.
Jag tycker Negredo underskattat. Jo, men det är det jag menar ju. För att det finns också, det känns som att den här desperationen hör till klubbar som tänker att vi ska ju vara i Premier League. Vi har ju varit i Premier League. Det är som att Bournemouth när de går upp, de tänker så här, om vi ramlar ner i Championship så är det inte den här enorma katastrofen som det är från Aston Villa. Aston Villa som har kämpat nu i flera år för att äntligen komma tillbaks, då kör de allt på stanna kvar. Samma sak med Fulham. Har liksom spelat i Europa League-final, tänker sig, vi ska vara i Premier League. Vi har varit jättehögt upp. Vi måste stanna kvar. Nu gör vi allt. Istället då för att ett lag som liksom spelat bra i Championship och kanske vunnit Championship, alltså Villa var ju inte nära att vinna Championship, ta sig upp, tänka att vi har en bra stomme här. Mm. Den får vi bygga på. Funkar inte Premier League, ja men då går vi ner i Championship igen. Vi är vana vid det. Vi gör ett nytt försök liksom.
Ja, men det är ju
som Burnley till exempel. Ja. Men de här klubbarna, de här klassiska klubbarna med ambitiösa ägare, de vill så gärna vara kvar. Så de bara, nu kör vi. Ja. Vi får 1 miljard plus på det här TV-avtalet. Let's spend it.
Ja.
Det är lite så.
Nej, och det är ju kul. Jag vill ju inte ta bort det. Jag vill inte att alla ska vara så här extremt vettiga klubbar, tränade av något sånt här tyskt underbarn eller portugisisk strateg. Liksom. Jag vill också ha det här helt galna, men det kommer ju gå åt helvete. Det är ju känslan. Det är
när något lag köper 8 spelare, då tänker man, ah, men då, förlåt. Det känns kört på förhand.
Ja, jag vet. Det är ju ett sånt här high risk, high reward spel de spelar. Det är bara det att alltså, skulle liksom allting klicka, ja, men då slutar ju Villa kanske 10-11. Liksom. Ja. Succéssäsong. Men mest troligt slutar de ju på 19:e plats. Det är totalt kaos.
Ja. Det är 5 spelstrejker. Ja. Spelarstrejker som pågår. Som inte har med varandra att göra heller. De är av varandra oberoende.
De har inte pratat ihop.
Nej. Det är 5 olika bråk som pågår samtidigt.
Ja. Det är lite som Kick and Rush i sommaren. Därför har vi inte kommit till göra några avsnitt.
Ja. Therese Strömberg vägrar följa med på vår... och vi åkte till High Chaparral på poddresa som kick-off. Hon vägrar följa med. Tyckte det var så barnsligt. Hon blev avstängd.
Ja.
Nej, jag ser fram emot att följa Villa den här säsongen och man kan ju tycka mycket om de här tv-pengarna och man kan ju anlägga många perspektiv att det är alldeles för mycket pengar i dagens fotboll, bla bla bla, eller jag säger inte bla bla för det är ju irrelevant utan synpunkter.
Men den är ju tröttsam, man har ju hört.
Ja, exakt. Man gillar underhållningsaspekten.
Ja,
man vill ju att folk ska komma in
i den här podden.
Man vill ju att lag som Villa ska komma in, tappa det fullständigt, köpa hela världen, sluta på minus 85 i målskillnad, ta 80 röda kort och sen inte komma tillbaka på 10 år.
Nej, men det var ju det som gjorde Fulham så otroligt spektakulärt och kul förra året, att de satsade allt och vann inget. Ja. Alltså man jämför med Huddersfield, man glömde ju bort att de fanns 3 omgångar in.
Ja.
Och det kommer man göra med Sheffield United i år också.
Ja, så är det ju. Fulham, vi pratar fortfarande om Fulham då. Alltså de glömmer man inte.
Ja, men att plocka in Schürrle, Ryan Babel och...
Ja, redan, vad heter han? Tim Ream heter han där. Ja. Otroligt dålig.
Och så är det Le Marchand också.
Vilka sopor. Ja. Vi saknar det. Vi tänker på det varje dag. Det här avsnittet är tillägnat Tim Ream och Le Marchand. Var ni än är, för vi har ingen aning var ni är.
Gästa gärna podden när vi har Yusuf Islam här också.
Yusuf Islam, du är fortfarande först gäst. Men om Le Marchand och Tim Ream vill haka på, så är det okej. Ni tre kan prata ihop er. Det här har varit Kick and Rush, arga avsnittet. Vi kommer snart, kan vi lova. Inte ens en vecka bort förhoppningsvis.
Nej.
Det pågår förhandlingar med Noah Bachner. Med ett nytt argt avsnitt.
Men han behöver ju prata.
Han behöver ju prata. Ja. Och han har ju inte så många vänner, så han kommer komma hit. Tack Petter för att du var här.
Ja, tack själv. Nu går jag på semester och ska scouta montenegrinska poddare till Kick and Rush till seriestarten.
Det kan inte bli sämre än det vi redan har. Vi hörs snart. Hej.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.